Tack för att jag får komma hit idag. Det känns jättefint att få komma och dela gemenskap i Kristus med er. På ekumeniska böneveckan så brukar man säga att det är veckan när predikanter predikar på fel plats. Jag hör ju egentligen hemma i Trollhättans kyrka, den stora tegelkyrkan som ligger längre ner vid älven. Men eftersom Jesus vill att vi ska gå över gränser så känner jag i alla fall att fel plats också är rätt plats. Just den här tiden när så många av oss slänger ut våra barrande julgranar, packar ner julkrubban och alla juldekorationer, så kommer den ekumeniska böneveckan. Och i år så tar den oss tillbaka till 13:e jul. För i år så är temat en stjärna i öster. Vi kommer för att tillbe Kristus. Det är de tre vise männen som kommer fram till krubban i Betlehem. Och vi läser ur Matteusevangeliets andra kapitel, verserna 1-12. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och komma för att hylla honom." När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntyderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. "Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet," sa han. "Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom." Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Gud, vi prisar och tackar dig för ditt evangelium och hjälp oss att ta det till oss och leva efter det. Amen. Ja, de här österländska stjärntydarna, de hade ju färdats så långt, och de går först till den viktigaste och vackraste staden, till Jerusalem, för de letar ju efter ett kungabarn. Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och vi kommer för att hylla honom. Men då blir de skickade, ja, nästan en mil söderut. För det är från Betlehem i Efrata som profeten Mika säger att den är så obetydlig bland Judas släkter. Och där ska en härskare komma ifrån. En herde, en fredens folk, så att en fredens herre, så att folket kan få bo i trygghet och Gud blir ärad över hela jorden. Det är från det lilla, obetydligade, oväntade som Gud låter räddningen komma. Och så gick stjärntydarna till Betlehem, och när de såg stjärnan så fylldes de av stor glädje, står det. Jag tänker vad Bibeln är så full av uppmaningar att glädja sig, inte minst i samband med frälsarens födelse. Gläd er, fröjda dig, var inte rädd, allt kommer att bli bra. Res dig, stråla i ljus, skriver profeten Jesaja. Lyft blicken och se dig omkring. Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig. Och det är det glada budskapet till dig och till mig, då som nu. Och det finns mycket glädje och vördnad och tillbedjan i den här texten som Matteus skriver. Men har ni tänkt på att det finns också stråk av mörker och grymhet? Kung Herodes som oroas över det här nyfödda barnet. Han känner ju att det är en konkurrent om makten. Och vi vet att Herodes är kapabel till att döda alla som han uppfattade som ett hot. Familjemedlemmar och släktingar. Många var det han dödade. Men stjärntydarna, de vägrar spionera åt Herodes. De sätter sig upp mot makten och de återvänder hem till sitt land utan att rapportera, utan att berätta om barnet. Lite längre fram i evangeliet så vet vi ju att Herodes då mördar alla små pojkar under 2 års ålder. Men att Josef och Maria lyckas fly med Jesus till Egypten. Jag tänker att det är både glädjen och sorgen och smärtan som kantar Jesu liv från början. Jag tänker att så är det också för många människor världen över. Och ja, också i våra egna liv. Glädjen och sorgen, de vandrar tillsammans i en psalm som vi sjunger ibland. Vi sjunger också om stjärnan i öster. Och för de här österländska stjärntydarna, ja, astrologer skulle vi säga idag, de hörde nog hemma i Persien, i nuvarande Iran. Och då blir det ju en stjärna i väster som de får följa. De går från öster till väster, från Iran mot Jerusalem och Betlehem. Ja, precis som Abraham en gång fick bryta upp från Ur i nuvarande Irak och gå till det land som Gud visade honom. Så öster och väster och norr och söder sammanstrålar i en plats på jorden, i det heliga landet. Födelseplatsen för tron på den ende guden. Hela världens centrum. Eller jordens navel, som man också brukar kalla mittpunkten. Och samtidigt var och en var vi än befinner oss i världen, så är öster är riktningen och symbolen för tröst, för räddning, för uppståndelse och för nytt hopp. Och ni vet säkert att Bibeln så ofta använder det här uttrycket på morgonen för de tillfällen när människor som lever i mörker och svårigheter, när vi igen upplever Guds närvaro och trofasthet som har funnits där hela tiden. Frälsningen kommer som en soluppgång. Utan gryningsljuset går vi under. Det är en av de saker som stjärnan i öster visar oss. Jag har också tänkt på en gammal judisk berättelse där en rabbin en dag frågar sina lärjungar hur de visste när natten var över och en ny dag börjar gry. Kan det vara, frågade en av dem, när jag ser ett djur på avstånd och när jag kan se om det är ett får eller en hund? Nej, svarade rabbinen. Så frågade en annan. Kan det vara när jag på avstånd ser ett träd och kan säga om det är ett fikonträd eller ett olivträd? Nej, svarade rabbinen. Ja, men vad är det då? Då svarade rabbinen. Det är när du ser och möter en mans eller en kvinnas blick. och du ser att han eller hon är din bror eller din syster. För om ni inte kan göra det, om ni inte kan se det, oberoende av vilken tid det är på dygnet, så är det fortfarande natt. Och tänk, det är alltså när vi ser och möter en medmänniskas blick som vi kan känna igen Gud. Som Guds ljus bryter in i våra liv. Mellanösterns kristna råd har bestämt temat för årets bönevecka. Och det känns så naturligt och passande att det är just 13-dagen som de vill ge oss som gåva. För 13-dagen, eller Epifania som den också heter, högtiden. Det betyder uppenbarelse. Eller mer bokstavligt talat så betyder det faktiskt att stråla fram. Och detta är kyrkans äldsta firande av Jesu födelse. Innan vi i västerlandet började fira Jesu födelse den 25 december så firade kyrkorna och de kristna i öst firade Epifania. Guds ljus strålar fram i världen. Genom barnet i krubban och genom dopet av Jesus i Jordan. Så födelse och dop hölls väldigt tidigt samman. Kroppen och anden i ett. Enkelhet och härlighet. I solidaritet med allt levande. Så även om vi i väst idag främst firar julen, så är Epifania för många i öst en ännu viktigare högtid. Inte minst i det heliga landet. Och jag pratar gärna om det heliga landet där Bilda, som ni känner, och där också Svenska kyrkan har ett studiecenter och där jag har fått vara verksam i några år. För det är ju i Jerusalem där hela kyrkans historia är närvarande, parallellt och samtidigt. Och i Jerusalem så firas också böneveckan för kristen enhet. Så gjordes sedan 1950-talet, och då började man först att samlas på det som kallas för Golgata, på platsen för spikarna för korsfästelsen i den heliga gravens eller uppståndelsens kyrka. Den plats som liksom symboliserar världens brustenhet och djupaste mörker. Där samlades man och började be tillsammans. Och sen blev det som här i Trollhättan, att man flyttade från kyrka till kyrka, eller att man samlas till bön i de olika kyrkorna och enligt de olika, våra olika kyrkotraditioner. Och i Jerusalem så finns ju alla på plats. Armeniska, koptiska, syrianska, etiopiska, grekisk-ortodoxa, romersk-katolska, anglikanska och så vi protestanter. Och så blir hela den världsvida kyrkan levande gjord i rikedom och mångfald. Och det blir liksom som en bild för hela skapelsens underbara rikedom och mångfald. Och för mig så är det alltid så stort att få be tillsammans med många andra och få be högt Herrens bön tillsammans, var och en på sitt språk. En mängd olika språk som samtidigt går mot himlen i en och samma bön. Ett tecken på att vi hör ihop och får vara olika. Jag tror inte att det handlar om att vi alla ska bli lika, utan att det handlar om enhet i mångfald. Att få ha den där sköna hemkänslan och det välbekanta, egna. Och samtidigt låta sig förundras och berikas av det andra. Att vara trygg i det egna och samtidigt vara öppen för det andra. Och att inte bara tolerera varandra, utan att också vara med och fira Kristus tillsammans. Och kristenheten i det heliga landet är som ett mikrokosmos av hela den kristna världen. Och där finns All den språkliga rikedom, den kulturella och nationella mångfald. Och så har det varit i kristendomen ända sedan dess födelse. Den kristna närvaron i det heliga landet är oavbrutet under 2000 års tid. Och samtidigt så är detta att be också i Jerusalem förknippat med politik och kampen om tillträde och rättigheter. Det är en förmån att få leva i Jerusalem och att få studera den rikedomen inom den kristna tron. Och utmaningarna för de kristna är många. Det ser olika ut beroende på vilken grupp man tillhör eller identifierar sig med. Vad som förenar dem är ofta hemvisten i marginalen, att försöka manövrera och överleva i en många gånger komplex vardag. Där det är varierande möjligheter till delaktighet i samhället och utveckling och självbestämmande. Jag vill berätta för er vad en av prästerna som är verksam i Jerusalem menar vara kanske den viktigaste kallelsen som kristna har. Inte bara i det heliga landet utan också här hos oss och i världen. Och när jag hör hans ord så hör jag också Jesu ord där på saligprisningarnas berg. Att vara jordens salt och världens ljus. Och den här prästen heter David Neuhaus och han menar att vi ska låta varje ord som talas vara ord som främjar rättvisa och fred, förlåtelse och försoning. Talar vi krigets eller fredens ord, hatets eller kärlekens ord, fördomarnas eller öppenhetens ord. De ord vi väljer att använda idag om varandra är med och formar morgondagens verklighet. Så låt oss vara världens ljus för varandra. Det finns så mycket man kan tänka på kring stjärnan i öster. Och en annan mening som jag tror Gud lade i detta, att stjärntydarna kommer långt bort ifrån. De färdades länge, de kommer från kulturer långt bort ifrån. Och de gör det för att visa på kärleken och räddningen genom Jesus. Jag tänker att det är en sak som Gud låter ske för att vi inte ska behöva vara rädda för det okända och främmande. För att Gud vill visa oss hur mycket alla människor har att ge. Stjärnan strålar för hela mänskligheten och vill göra oss strålande tillsammans. Gud vill gå med oss på både kända och okända vägar. Och så att också vi blir tecken på Guds omsorg, barmhärtighet och kärlek om hela sin skapelse. Det står i slutet på texten att efter mötet i Betlehem med barnet i krubban så återvänder stjärntydarna till sitt eget land. Det blir på något vis det kulmen på är att de kommer fram och där ger de gåvor och det är fest och glädje och de hyllar. Och sen ska de gå hem. Hur är det att komma hem efter festen till sin vardag? Det står också att de tog en annan väg hem. Inte den vanliga invanda vägen utan en annan väg. Och jag tänker, är det så att mitt möte med Jesus inbjuder till en annan väg till förnyelse, till omvändelse i mitt eget sammanhang. Att också jag själv kan behöva hitta andra vägar hem. Att jag själv kan behöva utmana mina gränser. Jag kan behöva lämna invanda mönster. Och jag kan behöva vara nyfiken för förändring. Det här är inte alltid enkelt. Förändring. Och jag tror det är någonting som vi behöver be över också. Och jag har hittat ord av en poet och vi ber med de orden. Kom, visa mig vägen. Kom, håll min hand, för jag är lite vilsen och ensam ibland. Det kan vi väl alla vara. Kom, ge mig ett tecken jag ser och förstår. En stjärna som visar vart vandringen går. Jag är ju en människa bara. Kom med mig på vägen. Min tro är klen när jag inte kan se någon ledstjärnas sken. Jag är ju en människa bara. Kom, var i min närhet i natt och idag. Jag är som ett barn i mitt innersta jag. Det kan vi väl alla vara. Och så har jag ett sista perspektiv som stjärnan ger mig. Ett hisnande perspektiv. Vem vet egentligen hur många miljoner eller miljarder år som ljuset från Betlehemsstjärnan har färdats genom rymden innan det kunde uppfattas av blotta ögat. Ni vet, vi talar om ljusår som det tar för någonting ute i rymden att nå oss här på jorden. Och så tänker jag på juldagen, för då sköts ett rymdteleskop upp. James Webb-teleskopet heter det. Och det har som mål att kunna se tillbaka över 13 miljarder år till den tid då de första stjärnorna bildades. Så genom vetenskapens hjälp försöker vi skåda tillbaka till tidens begynnelse. Och för mig så är tron på Kristus ett annat slags teleskop. Och det får mig att blicka, och dig också kanske, ännu längre tillbaka. Till Guds levande ord, genom vilken allting är skapat och genom vilken allting finns till. Och som ger oss ögon så att vi kan se Guds härlighet. Den kärlek som går genom världen, i allt och överallt. Där du sitter, där du står, i allt. Så låt oss följa böneveckans uppmaning och utmaning att tillsammans tillbe Kristus. Inte bara den här veckan, utan året runt. Och vi ber tillsammans. Gud, du som i Kristus strålar fram för världen. Låt oss alla få se din härlighet. Led oss med ditt ljus till platser där vi kan möta dig. Och för oss på vägar där vi kan tjäna dig. I Jesu namn. Amen.